Hej och välkomna till tredje avsnittet av podcasten Drömmen om Europa. Idag ska vi prata om Italien och med mig som gäst har jag författaren och journalisten Thomas Lappalainen. Det går bra att mejla till podcasten på drömmenomeuropa@gmail.com och musiken är gjord av Erik Broström. Då kör vi! Idag har jag med mig Thomas Lappalainen och vi ska prata om Italien. Ja, välkommen!
Ja, tack.
Och hur står det till idag?
Jo, det är bra.
Ja. Du har skrivit en rad böcker om Italien. En bok som heter just Italien, en annan som heter Mafia, en som heter Se Neapel och sedan Dö, Camorra och Ndrangheta. Är det så man uttalar det?
Mm, ungefär.
Ungefär.
Ndrangheta.
Ndrangheta. Mm, det är ett svårt ord. Jag ska ju göra en resa i Europa i sommar där jag ska under en månad besöka 12 länder för att ta reda på om det fortfarande finns en dröm om Europa och ett enat Europa som kan leva i fred. Och inför den här resan så gör jag den här podcasten där vi pratar om ett land under varje avsnitt. Och idag har då alltså turen kommit till Italien. Och jag ska först fråga dig, Thomas, när var senaste gången du var i Italien?
Det var nog förra sommaren, tror jag.
Mm. Mm. Var var du då någonstans?
Då var jag lite i Neapel och söder om Neapel.
Mm.
En liten vacker by som där man kan bada och äta gott och umgås med vänner.
Ja, vad trevligt. Var det en semesterresa?
Ja, med barn.
Mm, vad trevligt. Mm. Har du någonting du gör det första du gör när du kommer till Italien? Sånt som du saknar där?
Ta en kaffe kanske, jag vet.
Ta en kaffe?
Ja, mm. Tittar ut över gatan.
Ja. Ja. Mm. Gatulivet i Italien är någonting speciellt?
Ja, det får man säga. Det är ju ett... Det är ett så levande samhälle.
Mm.
Det är en sorts... det här var ju anledningen till att jag blev förtjust i Italien, tror jag. Att det, att det är en sorts känsla av att de utnyttjar sina liv. Man kan ha lite intrycket att svenskar går omkring i väntan på sina liv. Just vardagslivet är liksom inte riktigt fyllt med mening i Sverige, det är min känsla. Medan i Italien så finns det liksom inte en vrå av vardagen som inte fylls med mening och möjligt språk och möjliga uttryck och känslor och sådär. Så att det finns en... det är ungefär som att det händer fler saker per minut. Och det är en sorts gemensam ansträngning, eller som naturligtvis sker spontant. Men det finns en... en livlighet och en kanske någon sorts visshet om att man lever bara en gång.
Ja.
Så varför inte liksom ösa på?
Är det en mindfulness ur historisk kultur?
Ja, det vet jag inte. Jag tror att det historiskt har att göra med att jag tror att den långa stadscivilisationen har mycket med saken att göra. Att Italien så städerna har ju existerat ända sedan antiken. Så att på många håll så försvann städerna i Europa under medeltiden, men i Italien finns det en urban kontinuitet, och då finns det också en kontinuitet av staden som teater, staden som vetskap om att man är iakttagen, att man går på gatan där och man ser en massa människor, man vet att man är sedd, och man den här vetskapen gör att man också blir språklig eftersom man tolkas hela tiden. Så att jag tror att det liksom myckna språket, alltså italienare talar ju mycket och ger uttryck för sig själva hela tiden. Det har att göra med den här teatern som piazzan är. Eller?
Är det som en, det är som en scen?
Ja, det är som en scen. Det är den vanliga metaforen för det italienska stadslivet. Att mm. det är som en teater, själva staden. Efter, och det har att göra med det här att man hela tiden har publik, tror jag. Det liksom leder till en sorts... ja, att man helt enkelt uttrycker sig mera. Mm. Om man lever isolerat på landsbygden i Sverige så har man inte, då vet man att man inte är iakttagen när man går där i skogen. Det här med då går man istället och tänker för sig själv. Men man, är man iakttagen så liksom växer det fram en vilja att kommunicera helt enkelt.
Det här med språket är en stor del av det. Mm. Intressant. Mm. Och det finns en njutning i språket också av att använda det för den här livsteatern.
Ja, visst. Jo, men det är ju absolut.
Och du pratar italienska?
Ja.
Och har du också lyckats snappa upp något av de lokala dialekterna?
Nej, det har jag inte gjort. Jag kan vissa ord på vissa dialekter. Alltså det kallas ju dialekter, men det är ju missvisande. Eftersom det är olika språk. Om man tar ordet pojke så heter det ragazzo på italienska. Men på neapolitanska heter det guaglio. Och på sicilianska heter det picciritto. Så att det, man hör att det finns, det är inte som,
det är helt olika.
Det är inte accentskillnader, utan det är ofta väldigt olika ord. Och förmågan att förstå varandra med dialekterna emellan är ganska låg. Det finns stora lingvistiska avstånd, som det kallas, mellan de olika dialekterna. Numera så talar ju alla italienare italienska. Men när jag började intressera mig för Italien så var det nog ungefär 14% som inte kunde italienska. Utan bara det lokala språket då. Och det där är ju en stor, det där är ju, Italien är ju på många sätt som en minibild av hela Europa, på så vis att det är en ung nation och som man skulle foga samman väldigt olika delkulturer. Så att ja, när Italien bildas då 1861, då är det bara några procent som kan italienska. Så att det var en stor debatt, vilket språk ska vi välja? Vilket språk ska vi kalla italienska? Så är det ju i Europa. Där talas det ju många olika språk. Och enhetstanken måste försöka överbrygga detta faktum. Att det talas olika språk, finns olika delkulturer och så vidare. Och Italien är ju väldigt intressant att studera på det sättet. Att det är jättemånga väldigt olika kulturer som har samsats under rubriken Italien i drygt 150 år nu.
Ja, jag har nästan, det här är förstås en grovt förenklad bild, men någon slags bild av Italien som ett reglage upp och ner, där man gör någon slags, alltså ju högre upp man drar reglaget norrut, desto mer av modernitet och ekonomisk rikedom, och när man å andra sidan drar ner reglaget, desto mer av kultur och vad ska man säga, folklig livskonst, som den du beskrev. Tycker du att det finns en sån avstämning mellan norra och södra Italien?
Inte riktigt. Ekonomiskt stämmer det. Det är mycket rikare i norr och det är mycket fattigare i söder. Och det är ett av de stora problemen som Italien hela tiden har kämpat med. Det kallas la questione meridionale, den syditalienska frågan. Och den här liksom, alltså, fattigdomen är, det är väldigt stora regionala skillnader, och när ekonomin under perioder har blomstrat i norra Italien och arbetslösheten har legat på 0% i Milano, så har det fortfarande varit tvåsiffriga tal i södra Italien. Så att det där är en väldigt stor skillnad, så reglaget funkar på så vis. Men när det gäller livsglädje och lokalkultur, intensitet i lokalkultur och sånt, då tycker jag inte att det stämmer. Utan det finns i centrala Italien, men också i norra Italien, väldigt djup, i historien djupt rotade kulturformer som liksom vinner sin egen mening, som en egen kultur i egen rätt, även där. Och de funkar sinsemellan väldigt olika då, men om man tar någon Siena eller Florens eller centralitalienska städer, relativt välmående då jämfört med södern ekonomiskt. Men det finns liksom ingen, det är inte så där att det börjar likna norra Europa i det här som jag tror att du är ute efter, någon sorts livsglädje eller gatan som teater, utan det är en alldeles egen kulturform som utspelar sig på piazzan och gatorna och torgen och har liksom den här livsintensiteten också, fast då i relativ rikedom. Liksom.
Det sägs ju att syditalienarna betraktar norditalienarna som tyskar. Har de fel i det? När de tillskriver dem en sån stelare hållning?
Ja, det ligger väl någonting i det, men då får man skilja mellan olika, alltså, eftersom det är så enormt heterogent så funkar liksom norditalienska städer på olika sinsemellan också, men det finns väl vissa städer som är lite mer formalistiska eller vad man ska säga, men så ligger någonting i det då, men jag skulle ändå säga att det alltså det finns, ligger ju någonting i det också, att det är välfungerande samhällen i norra Italien, alltså oftast fungerar kommunal service och vad ska jag säga, de medborgerliga rättigheterna tillgodoses i högre grad när det gäller rätten till sjukvård och sådana där saker, eftersom södra Italien är mer korrupt än norra Italien, så att i södra Italien så bryts ju de liksom regelverken som utgår ifrån lagen i högre grad av att det finns lokala maktgrupperingar som lyckas via korruption och maffiastrukturer och sånt där roffa åt sig av gemensamma resurser i högre grad i söder än i norr. Så att på så vis så, en sån skillnad finns det. Men när det gäller de där mänskliga kvaliteterna eller livsglädje och förmåga att utnyttja vardagen för livets syften så finns det många norditalienska platser som är väldigt dynamiska på det sättet, samtidigt som det också finns syditalienska platser där det är ganska tyst, där det liksom finns, man brukar säga att söder om Neapel i Kalabrien där börjar folk bli kopi,
ja,
de där mörka, tysta sådär. Och sicilianare är berömda för att inte tala i onödan till exempel, medan neapolitanare är berömda för att blomma väldigt då, retoriskt och språkligt och så. Så att det där går inte riktigt att dra efter. Ditt reglage funkar inte riktigt där.
Nej, precis. Det, ju mer man zoomar in så bryts det upp i så otroligt många specifika detaljer och egenheter. Och det är inte alls så enkelt som man kan tro. Men det är väl också det som är Italiens charm någonstans. Berätta om hur din relation till Italien började.
Jag tror jag har ju varit intresserad, jag har sett på film och sådär, jag tyckte att de var så roliga ut, jag gillade det där som jag såg på något sätt, för jag minns att jag någon gång lärde italienska böcker av någon kompis som jag aldrig gjorde något av, men sen det som faktiskt fick mig att göra slag i saken och åka dit på ett år och lära mig italienska och så, det var, jag träffade en italiensk tjej i Berlin, det här var på 80-talet, och då var det i umgänget med henne och hennes kompisar som jag till slut bestämde mig. Jag tyckte att de var så roliga. Och det var särskilt en scen där som när vi var ute och gick i en park. Och det sprang en ekorre över gräsmattan. Och de skrek, uno scoiattolo, uno scoiattolo. Och jag minns det liksom, så jag var lite förkyld och lite hängig i humöret. Och så där. Och det var någonting vibrerande, livligt och vackert i de här utropen kring ekorren som gjorde att jag liksom tänkte jag måste försöka förstå hur de gör.
Fick du reda på det?
På något sätt. Och bilden komplicerades. Jag romantiserade Italien väldigt mycket när jag bodde där mitt första år. Och så där. Jag liksom tog mig till det i en känsla av att allting var underbart på något sätt.
Du flyttade dit alltså?
Jag var där under ett år då.
Var var du då någonstans?
Då var jag i centrala Italien, i Toscana och i Umbrien.
För att plugga eller jobba?
Jag plugga. Jag hade läskurser åt universitetet Stockholms universitet och samtidigt så lärde jag mig italienska och jag liksom bara bosatte mig där och pluggade för Stockholm.
Och det gav mer smak, förstår jag då?
Jo, just det. Jag blev intresserad av samhällsvetenskap och Italien blir ju som ett koncentrerat laboratorium eftersom det finns så många olika samhällen under rubriken Italien, så att vad man än vill studera så finns det någonstans en väldigt intressanta illustrationer av saker och ting. Jag kom då att koncentrera mig på Syditalien och maffian till slut i de här studierna. För att jag var intresserad av vad är en stat? Och då visade det sig fruktbart att studera vad maffian, som är statens motsats på vissa sätt. Men även lite vad som helst. Det finns såna här uråldriga sätt att organisera jordbruket i centrala Italien. Och var man än är, man är intresserad av kultur, hur kultur funkar, hur de förändras över tid och relaterat till materiella faktorer och sådär. Så det finns liksom på korta avstånd väldigt olika erfarenheter. Så att det är som ett enda stort laboratorium.
Hur är till exempel Toscana? Vad upptäckte du när du bodde där om den delen av Italien?
Ja, en sak som jag tyckte var intressant är att jag insåg att de här människorna som bor i relativt små städer då, kanske bara har 100 000 invånare eller ännu mindre, men med en lång historia, och att de är så inbäddade i sin lokala historia, och att det är den som ger mening åt deras liv. Man kan prata, folk är väldigt kunniga om historia. Man kan prata med ingenjör, om man pratar med svenska ingenjörer så vet de väldigt lite om svensk historia. Men pratar man med en ingenjör i Siena så kan han gå i batalj med en proffshistoriker om detaljer från 1300-talet. Men det jag skulle komma till, det är att jag förstod att de inte lider av småstadskomplex på det sätt som jag tycker förekommer i Frankrike eller i Sverige eller på de flesta olika håll. Alltså. Men en senesare eller en florentinare, tanken att han skulle känna sig underlägsen en romare, den är väldigt främmande för honom. Han tycker lite synd om romaren. För att hans liksom identitet är så uppbyggd av just den egna lokala historien och livsstilen.
Och igen från Siena så kanske det inte ens bara är att hans identitet är som senesare, utan också från vilket kvarter.
Absolut.
I Siena han kommer.
Jo, precis. Men just det där drabbade mig på något sätt. Att jag tänkte att det där är väldigt livsklokt, tänkte jag. För varje hållning som inte påstår att världen, mitt livscentrum är där jag själv är, den är ju idiotisk. Då tror man att det händer någon annanstans än där man själv är.
Ja.
Och just det där, det var nog kanske det första som slog mig, att folk verkligen lever där de själva är. Liksom, de tänker inte att det pågår någon annanstans livet. Och det tror jag har såna här kulturella förklaringar att göra, att man är väldigt rotad i sin lokalkultur. Det i sin tur ger ju ett problem för nationalstaten Italien, eftersom man ska pussla ihop alla de här väldigt starka lokala identiteterna. Men att det finns någon sorts visdom vad gäller livet där. Det uttrycks fint i titeln på en bok som jag läste då. Jag tyckte det var roligt att läsa, som heter, på den tiden var de väl kanske 55 miljoner eller sånt där. Men den heter Italienarna, 55 miljoner huvudrollsinnehavare. Och det är väldigt träffande.
Ja, de är huvudrollsinnehavare i sitt eget liv.
Ja.
Är det svårt att ta sig in i det italienska samhället när det är så alltså, otroligt djupa rötter?
Nej, det tycker jag inte. Alltså, på ett mänskligt plan är det lätt. För det är så kommunikativt. Och jag beundrar det italienska samhället. Alltså den här heterogeniteten, att det är så många olika kulturer. Jag tror att det är anledningen till att de är så toleranta mot olikhet. Det finns liksom en naturlig nyfikenhet på folk som funkar på ett annat sätt än de själva. Och man det finns, alltså, jag verkligen beundrar den där förmågan att tolerera olikhet. Att inte fördöma folk som funkar på ett annat sätt. Alltså i kvarteret så, man kan säga, moraliskt problematiska typer, tjuvar eller prostituerade eller vad det nu kan vara, de är liksom integrerade. Man får vara annorlunda. Och det där gäller också folk som kommer från andra ställen. Jag menar, det finns problem med norditalienare som tycker illa om syditalienare, och det finns rasism förstås i Italien också. Men min känsla är att det är väldigt annorlunda. Att det finns i grunden en nyfikenhet på det annorlunda. Och att det kanske har att göra med just den italienska erfarenheten. Att man har levt så alltid. Nära helt andra typer. Och därför så har man öppnat mot annorlundahet.
Är det så att man, om man är i en social kontext, att det inte finns den här typen av social nervositet som man kanske kan uppleva i Stockholm när man är på någon fest, att folk är lite så här, ska jag prata med den personen, vad är den för status, eller liksom den här borde jag snacka med för att det ger sociala poäng. Är det en sån öppenhet att man liksom,
ja, det skulle jag säga,
är icke-hierarkisk i det där vardagssociala?
Ja, hierarkisk är man nog, fast man det tar sig inte uttryck i att man blockerar bort mindre märkvärdiga människor, för att det finns liksom ett urbant ideal eller ett civiliserat ideal, så att allra elegantast är man när man är liksom varm och kommunikativ med alla. Och så, jag menar, det är ju väldigt hierarkiskt ofta i Italien, men det inverkar inte på det där liksom utestängande sättet på samma sätt som i Sverige till exempel. Att man inte pratar med den som inte gills och sådär.
Som du nämnde så har Italien många likheter med Europa och Europaprojektet, i just att Italiens enande var en komplicerad affär, så att säga. Vi känner ju alla till mycket om romarriket och de blomstrande stadsstaterna på medeltiden. Men när Italien enas på 1800-talet så är det inte längre en av de ledande staterna i Europa.
Nej, politiskt har ju hela, liksom geopolitiskt har ju området kommit i bakvatten på grund av att det inte skedde ett enande på 1500-talet som är de stora europeiska makterna då.
Precis.
Så att projektet var ju att då göra en nation av Italien. Det var det politiska projektet, att försöka skapa en större enhet, precis som franska eller engelska eller tyska då. Så tyska enas ju ungefär samtidigt. Men det var projektet. Politiskt alltså. Och då, i och med att det sker så sent så, och olikheterna är så stora, så stöter nationsenandet på stora problem. Jag nämnde tidigare språket och att folk inte ens pratar samma språk. Vi hade konferenser och man sa, vilket språk ska vi välja? Och det man valde till slut, det hade att göra mycket med den litterära traditionen, att Dante hade skrivit på det här som man valde då, toskanska med vissa andra inslag. Så att, men det var bara några procent som kunde italienska då. Så att det var ju väldiga problem. Varken, alltså inte ens enarna själva kunde italienska.
Nej.
Garibaldi och Cavour.
Vad pratade de då?
De pratade piemontesiska eller franska eller andra lokala språk helt enkelt. Och kungen var dålig på italienska. Och lärarna kunde inte, ett tag försökte, det fanns liksom två linjer i språkfrågan där, att vi måste lära folk italienska, så att vi måste skicka ut lärare från Toskana till hela landet. Och man måste undervisa på italienska och så, men det insåg man att det där gick inte, för lärarna kunde ju inte italienska och sådär. Så att från en liksom så här centralstyrd språkpolitik så övergick man istället till en mer laissez-faire attityd. Folk får prata som de vill liksom. Vi skriver ändå lagarna på italienska och sådär. Och så lät man det i stort sett vara tills fascismen kom till makten. För de började med den här dirigerande språkpolitiken igen och bötfällde. Om man använde vissa ord så kunde man få böter och sådär. Man var tvungen att prata italienska. Det var ett kraftfullt kulturpolitiskt försök att ena nationen lingvistiskt då. Men man lyckades ändå inte särskilt mycket. Alltså det, trots att det, alltså att man med lagen och med straff försökte tvinga ihop en sorts enhet så att alla skulle prata italienska, så var det ändå så att det fortfarande var en minoritet efter kriget som pratade italienska. Det är på 50-60-talet som hälften av befolkningen lär sig italienska, och det är mycket på grund av tv. Det är när tvn kommer som den riktigt stora språkliga enande kraften drar igång. För nu har man liksom, nu går det ut där och alla tittar på tv och hör italienska varenda dag, så att då sker ett ryck liksom.
I det här enande så uppstod väl i mångt och mycket också det som du nämnde, den syditalienska frågan. För att i Syditalien upplevde man kanske inte alltid det som ett enande, utan lite grann som en ockupation av kommen från Norditalien.
Ja, det var ju det också. Garibaldi tog ju Sicilien för enande projektet. Så var det ju förstås. Samtidigt som det fanns många syditalienare som var glada åt enandet också förstås. Men Men sen kom ju då politiskt så kom ju den italienska staten och har väldigt svårt att dela med samhällsinstitutioner i södern, som maffian till exempel på Sicilien. Så att jag menar, man kan ta ordet maffia då, det var ju ett ord som fanns i den sicilianska dialekten, men det var ett väldigt positivt ord. Det betydde una casa mafiosa, det är ett vackert hus, eller un ragazzo, eller en picciritto mafioso, det är liksom en tuff, vacker ung man som liksom står för sin hatt ungefär, men är moralisk och hedervärd och beter sig hedervärt i samhället och sådär. Eller en kvinna som är mafiosa, det är då en vacker kvinna och sådär. Men av någon anledning så valde den italienska staten ut det här ordet som just det som är oförenligt med de italienska lagarna. Så att de här som kallas maffian, de kallar sig ju inte själva mafiosi, de kallar sig män av ära. Och i den mån organisationen då, den kallas Cosa Nostra, vår sak. Så de har ju inte använt det här ordet maffia om sig själva. Men de skulle nog inte haft så mycket emot det då på 1800-talet, för det var ett positivt ord. Men den italienska staten valde på något sätt det här ordet. Och i konfrontationen med i mina ögon mycket gamla traditioner i det sicilianska samhället, så vann man till slut bataljen om det här ordet. Så numera så vet ju alla att det betyder något dåligt, något kriminellt. Fast man inte riktigt vann
uppstod
den riktiga historien då.
Ja, uppstod maffian ur den här konflikten i enandet? Eller att den blev tydlig i och med det då? Att det var det började?
Det är en sak som historiker har lite olika åsikter om. Den vanligaste bilden skulle jag säga är att den uppstår i samband med enandet. Men jag tror inte det stämmer, utan jag tror att själva sättet att organisera beskyddarverksamhet på det här privata sättet som en maffiafamilj gör. Jag tror att det är mycket äldre. Jag tror att till och med att det har funkat så lite överallt i världen tidigare. Så att, men det där är ju beroende på vilket perspektiv man antar då. Men i mina ögon så är det här sättet, det är liksom att Sicilien har ockuperats av en lång rad makter sedan antiken, alltså sedan den grekiska kolonisationen av Sicilien på 700-talet före Kristus, så är det en enda lång räcka av erövrarmakter som har tagit den här ön. Och då har den sicilianska kulturen utvecklat en liksom sorts samhällsmekanismer som ligger under radarn för ockupationsmakten. Man har aldrig upplevt den där ockupationsmakten som särskilt trevlig. Det är någon som kommer och är våldsam och kräver skatt, men inte levererar något tillbaka. Och i det här då utvecklas den antistatlig mentalitet, och det som gör att folk gärna sköter sina angelägenheter själva, struntandes i staten så att säga. Och i detta att sköta sina angelägenheter själva så tror jag att beskyddarbranschen kommer att skötas privat av privata entreprenörer så att säga. Det är de som senare kommer att kallas mafiosi då. Så tror jag att det gick till.
Så att man kan säga att maffian egentligen är en inofficiell stat under den officiella staten och har tagit många de funktionerna.
Ja, precis. För att maffian måste man se på lite grann då som ett myller av småföretag. Eller mer mellanstora företag. För att det är ju ingen fungerande organisation. Det är ju en... Alltså man brukar ju säga om en förening, det brukar man säga att det är människor som sluter sig samman för ett gemensamt mål och så verkar de för det här målet. Men om de här medlemmarna i föreningen börjar försöka slå ihjäl varandra, då skulle man säga att det är en förening som fungerar väldigt dåligt. Och så är det ju ofta med det som kallas Cosa Nostra då, eller maffian på Sicilien, att det är ofta inbördeskrig. Och det har att göra med att de konkurrerar med varandra hela tiden. Mm. Att det finns i och för sig ansträngningar till, till någon sorts förening som ska fungera hela tiden. För att lyckas man så finns det saker att vinna på det.
Mm.
Men problemet är att det alltid dyker upp lägen där man kan vinna ännu mer på att slå ut den där och ta över marknaderna som den där familjen har då, den här maffiafamiljen. Så att jag skulle säga att det är massa olika små och mellanstora företag som konkurrerar med staten på ett bestämt område. Och konkurrerar med staten på ett väldigt handfast sätt. För statens främsta påstående, det är ju att säga, de här reglerna, lagen, ska vi följa. Och den som inte följer de reglerna anfaller vi med våld. Med hjälp av polisen alltså. Och de här reglerna, de är till för att skydda folk. Skydda egendom till exempel. Skydda mot tjuvar. Men de här maffiafamiljerna, de gör precis samma påstående. De säger att, och de agerar på samma sätt också. Staten frågar sig inte, kommer inte och säger, vill du ha mitt beskydd? Det gör ju inte, den svenska polisen kommer ju inte, alltså den svenska staten säger ju inte, vill du ha vårt beskydd så kostar det sig och så mycket. Utan de tvingar oss att betala för beskydd. Kan inte välja där.
Det är inte som att köpa, val att vara medborgare.
Nej, man kan inte köpa, det är inte som att köpa tomater på marknaden eller nej. Hårklippning eller sådär. Och det har sina egna speciella förklaringar. Beskydd är alltid en sån tvångsaffär.
Mm.
Men maffiafamiljen gör precis samma sak på samma sätt som staten. Den säger, jag beskyddar det här området och alla måste betala. Så att det är liksom, det, och det är därför det är en sån allvarligt hot då mot den italienska staten. Eftersom det är själva kärnverksamheten som det finns konkurrens om. Massa småföretag som tycker nej, det är vi som har hand om det här.
Mm. Och vi har maffian på Sicilien. Mm. I Neapel är det Camorran och Campanian omkring heter det va?
Mm.
Och Ndranghetan i Kalabrien.
Mm.
Alla de här tre i södra Italien då.
Mm.
Så varför är det just i södra Italien de här organisationerna finns och är som starkast?
Jo, men den vanligaste förklaringen är ju den här långa raden av ockuperande makter.
Mm.
Som har lett till att folk i så långt det går försöka sköta sina angelägenheter utan inblandning av det som kallas staten då.
Mm.
Det har varierat väldigt. Staten har varit någon annan, någon främling som kommer.
Sicilien har ockuperats men också Neapel har ockuperats.
Ja, hela södra Italien har liksom en sån historia. Sicilien i synnerhet men de andra också. De har också en sån, en lång rad av makter som har agerat på det här sättet. Sen kan man tänka sig andra förklaringar också. Det är ju, jag har just hållit just på med, eller jag har precis avslutat en bok om det antika Grekland. Och man kan ju notera att maffians utbredning sammanfaller ungefär med de ställen som var koloniserade av grekerna under antiken.
Hur ser det sammanhanget ut?
Det tål att tänka på.
Det tål att tänka på. Ja. Just Neapel är ju en stad som jag tycker verkar väldigt spännande och väldigt farlig på samma gång. Det har ju nyligen kommit en romansvit av Elena Ferrante som handlar om Neapel. Har du läst de böckerna?
Mm, mm.
Tyckte du om dem?
Jag älskar dem.
Mm. Mm. Som beskriver den staden och ger verkligen en väldigt stark inifrån bild av livet där. Och samtidigt så är det en stad man hör om maffian. Och att det är lite en farlig stad på många sätt. Så men det är inte bara det att den är farlig utan det är en stad som också fungerar på ett ganska speciellt sätt. Jag hörde en podcast som heter Podcasten Staden som hade ett avsnitt om Neapel där de beskrev Neapel som en plebejisk stad. Och då frågade de så här, men alltså är det en arbetarklassstad? Nej, arbetare, det är att ha jobb, lön, det är ju liksom ett snäpp uppåt. Utan det här är en plebejisk stad på ett romerskt sätt. Kan du utveckla hur du tror att den här napolitanen menade med att Neapel är en plebejisk stad?
Jo, men det är som man säger, att det, alltså historiskt så Neapel var ju centrum då i... Kungen satt i Neapel, i kungadömet de bägge Sicilierna som det kallas, södra Italien då, Sicilien och södra Italien. Och det var en väldigt, väldigt stor stad. På 1600-talet så var det Europas största stad tillsammans med Paris. Men det fanns ingen särskild, det fanns inga industrier eller någon blomstrande ekonomi, utan i samband med svält och alltså när naturkatastrofer eller skördekatastrofer så flyttade det in mycket folk till Neapel från landsbygden, eller om de blev allt för piskade av baronerna som bedrev sitt feodala jordbruk ute i landsorten. Så att det flyttade in en väldig massa människor till Neapel.
Mm.
Men de blev inte någon arbetarklass, utan väldigt ofta det var en väldigt stor grupp som inte hade någon riktig sysselsättning. Och som då kallas plebe på italienska, plebejer då, eller en sorts underklass helt enkelt.
Daglönare är ett ord som jag har hört lite förknippat med det här.
Det är väl mer förknippat med jordbruk då, att man på Sicilien eller
men
att
man ofta har kanske olika tillfällighetsjobb.
Ja, absolut, alltså man klarar livhanken. L'arte d'arrangiarsi är det typiska för att alltså att klara livhanken eller förmågan att på tusen sätt liksom bara överleva. Det är det man säger om neapolitanare, att de är specialiserade på.
Mm.
Så att man måste liksom göra vad man kan för att överleva. Men så att det liksom fanns en jätte, det fanns en massa adel, kungen och sen jättebefolkning av fattiga människor in i Neapel. Och de, när de riskerade att revoltera, och det blev hungersnöd till exempel, då såg kungen till att ge dem bröd. Lite som i romarriket, bröd och skådespel. Så att det fanns liksom alltid en sorts förbindelse mellan adel och pöbel.
Mm.
Och en sorts ledargestalter inom pöbeln, lazzari kallades de. De liksom kom att bli då pöbelns representanter i förbindelsen med kungahuset. Så det var de som liksom kungen vände sig till.
Är det någon slags lokala bossar eller hur ska man
förstå något sätt, det? På något sätt. Mm. En sorts utan någon riktig fast anställning, men med en viss förmåga att utöva makt eller få folk på sin sida då. Så att de blev liksom någon sorts förbindelse länkar mellan kungahuset och pöbeln. Och det där bandet mellan pöbeln är ett ord som inte har någon riktig motsvarighet. Alltså det är inget, vi har ingen pöbel i Sverige, men det är som han säger, den där neapolitanen då, att det liksom det är ingen arbetarklass liksom, utan det är en sorts underproletariat. Men i alla fall, den där alliansen då mellan kungahuset och pöbeln, det var det som gjorde att den franska revolutionen misslyckades i Neapel.
Mm.
Det kom ju ett försök 1799 i samband med Napoleons arméers erövring av södern. Och då fanns det ett upplyst borgerskap i Neapel som utvecklade en upplysningsfilosofi också. Väldigt avancerade jurister och filosofer som tänkte att nu ska vi skapa ett rättvist samhälle där folket inte längre trampas ner som en pöbel hela tiden. Men då är det istället via en allians mellan den här pöbeln och kungahuset som franska revolutionen slås ner. Så att många skulle säga att anledningen till att Neapel är så annorlunda idag, så fascinerande, så otroligt myllrande och olikt andra europeiska städer, det är just att det finns drag som är kvar av det gamla Europa i Neapel fortfarande än idag alltså.
Så att på kanske medeltiden så var många städer mer napolitanska i Europa.
Ja.
Den är som ett fossil nästan.
Ja, eller kanske något senare. Men i alla fall före franska revolutionen, de stora städerna i Europa, de såg kanske lite ut som... Alltså Neapel har ju förändrats väldigt mycket också. Men att det finns ändå drag kvar av mycket gamla strukturer som liksom är från den förrevolutionära världen.
Ja, precis.
Innan den borgerliga revolutionen, innan frihet, jämlikhet och broderskap tog kommandot över ideologin. Så att
precis,
säga.
Och i viss mån tänker jag innan liksom avförtrollningen av världen. Det finns ju det här begreppet smorfia till exempel som har relaterar till lotteriverksamhet eller mellan lotteri och okkultism på något sätt.
Ja, det är inte lotteri utan det är lotto.
Vad är skillnaden mellan?
Ja, jag vet inte vad det är vanligt.
Alltså,
ja, lotto, man ska identifiera ett antal siffror.
Precis.
Och så går de in så kan man vinna pengar.
Just det.
Och det där går väldigt djupt i Neapel. Det är liksom, jag har ett helt kapitel om det i min Neapelbok. Och det är ju, där finns det en hel världsbild som är knuten kring de här numren då. Så att det finns vissa människor som anses besitta kunskaper om framtiden. Och då kan de berätta vilka nummer som kommer att gå in på lottohjulet. Så Neapel har spelat lotto i en kolossal omfattning. Det finns historiker som har tittat på lottoinvesteringarna i Neapel. Och de är fantastiskt mycket. Och de verkar på ett mystiskt sätt okorrelerade med ekonomiska konjunkturer.
Mm.
Folk spelar på lotto helt enkelt. Och då finns det de här idéerna. Dels de här idéerna om att det finns människor som kan veta om vilka nummer som kommer att komma in. Eller slå in. Och sen finns det en väldigt utbredd föreställning i att själarna i skärselden kan veta om det här. Så att, och då finns det den här i Neapel fortfarande, om än nu alltid bekämpat av kyrkan, men det finns fortfarande en rännil av den här gamla kulturen som går ut på att man går ner i en krypta där det finns en massa ben. Och sen så, för Neapel har drabbats av katastrofer så många gånger så att det alltid finns väldigt många anonyma döda.
Mm.
Benrester under kyrkor och i kryptor och på kyrkogårdar. Då går folk och pusslar ihop ett kranium med några benbitar som de tänker, de där hänger nog ihop. Och sen så bygger man en fin liten låda och stoppar in de här skelettet i helt enkelt. Och sen så ber man för den här själen. För det är ingen som ber för den här själen som är i skärselden. Och man kan förkorta sin tid i skärselden med hjälp av, alltså om vi på jorden ber för dem i skärselden så förkortas deras tid där. Så får de komma till paradiset snabbare.
Mm.
Och då så utvecklar de en sorts ekonomisk relation med de här själarna. Så att om man ber för dem så förkortas deras tid i skärselden. Men då kan de komma till en i drömmen och berätta vilka lotto-siffror som kommer att gå in. Det är mycket utbredd kultur i Neapel. Och sen finns det också de här drömnycklarna, alltså böcker där man associerar fenomen med siffror. Så att om man har drömt om en hund, om sin dotter och om någonting annat. Då slår man upp hund och då är det en viss siffra.
Dotter. En tvåsiffrigt tal ofta då, va?
Ja, det kan vara.
Eller kan vara olika. Ja, ja. Mm.
Och dotter och så vidare. Och sen så spelar man den raden. Så att man tänker, ibland tänker sig man sig att man har fått hjälp av en själ i skärselden som har sänt de här symbolerna och sen slår man upp i boken. Och den där boken, den kunde folk så mycket så att folk som var analfabeter visste ändå vilka siffror som var kopplade till vilken typ av fenomen. Så att ibland har konversationer utspelat sig med hjälp av siffror i Neapel. Att folk kan skrika siffror till varandra.
Och då vet man att det betyder hund till exempel.
Ja, just det.
Mm.
Och det finns till och med domstolsprocesser där någon har slagit någon och då så går det upp i rätten. Ja, men hon kallade mig 24.
Fantastiskt. Mm. Men Neapel har ju också den här Camorran då, som är Neapels maffia.
Mm.
Och hur märker man av det? Eller märker man av det? Eller är det någonting som bara finns omärkligt?
Alltså om man håller på med någon affärsverksamhet så märker man av det. Som jag levde ju i Neapel. Jag höll på att skriva en bok. Så jag hade ingen ekonomisk relation till Neapel. Så att jag bodde i ett sånt här myllrande fattigt kvarter och hade jätteroligt och blev adopterad av hela kvarteret och det var en fantastisk erfarenhet helt enkelt. Men jag hade representerat inga ekonomiska värden så att jag hade, men om man ska starta företag eller om man har en affär eller något sånt där så kommer man i kontakt med den lokala beskyddarföretagaren helt enkelt.
Berätta om det här kvarteret du bodde i. Hur lyckades du bli adopterad av det?
Alltså, där, det står, det heter Quartier Espanoli kallas det, de här. Och de ligger precis i centrum av stan. Och om man åker till Neapel och läser guideböcker så står det: gå inte överhuvudtaget in i det där kvarteret. Och när jag fick en lägenhet där då, eller lyckades hyra en lägenhet där på nedre botten, en så kallad basso. Ett gammalt stall var det. En enrummare. Då frågade jag för andra som jag kände, så hur ska jag göra nu när jag flyttar dit? Är det farligt eller inte? Och så där. Och då sa, nej, det är inte farligt. Liksom. Men det kan vara klokt att göra det till ett känt ansikte precis när du flyttar dit. Så gå runt och prata med folk. Så jag gjorde det. Jag gick runt och på lokala marknader och frågade grannar. Var är det billigt att handla mat? Och så där. Jag ville ge signaler om att jag inte hade så mycket pengar. Och så där, vilket var vissa zoner. Det var ingen fara. Men det var nog bra att jag gick runt och liksom, folk frågade, var kommer du ifrån? Och man liksom etablerade en... Det är väldigt lätt att liksom snabbt bli bekant med folk.
Då blev du svensken i kvarteret på något sätt? Eller?
Ja. Ja, fast det pratade de inte så mycket om. De hade en serie smeknamn där. Ett var Grändens fotograf. Eftersom jag tog bilder. Och ett annat var Mr. Bojangles. För att jag hade några studentskor som bodde mitt emot där. Och vi hade väldigt skoj ihop. Och så här. När jag var färdig med jobbet så brukade de fråga vilken låt jag ville ha. Så här, allting hörs, man hör allting det är så otroligt tätt befolkat och liksom skillnaden mellan privat och offentligt finns inte på samma sätt som i den moderna världen, så att man blir ofta, man vet inte hur man ska titta riktigt när man går runt i de här gränderna, för att folk ligger och sover mitt framför, livet utspelar sig lika mycket på gatan som in i hemmen, och dörrarna och fönstren står öppna in i hemmen, och liksom privat och offentligt, det har inte riktigt samma bäring på något sätt. Så man hör allting, man är liksom del i någon sorts myller hela tiden. Ganska ansträngande om man är som svensk, inte är van vid det. Man kan bli liksom trött på intryck. Men väldigt, väldigt fascinerande också.
Mm. Har du några avslutningsvis tips till den som vill ta sig an Italien? För en längre eller kortare tid. Var liksom hittar man vägar in i den här italienska livsstilen som du beskriver?
Jag pratar med folk, tror jag. Liksom övervinn benägenheten att vara tyst och titta snett åt sidan i luften. Se folk i ögonen och prata med dem.
Gå på marknad, gå på café.
Ja. Ställ frågor och också det är en väldigt sympatisk sak med Italien är att folk är så generösa när det gäller språket, så att även om man kan väldigt lite, om man bara kan säga ciao, så kan man få jättemycket beröm. Det blir man glad av på ett idiotiskt sätt, men det är liksom väldigt lätt och de blir liksom, de är så här välkomnande. Det är inte som i Frankrike där man kan känna sig avspisad om man inte pratar korrekt franska.
Så de låter den försöka flera gånger.
Ja, precis. Och det är en aspekt av den här toleransen för olikhet och sådär. De är nyfikna, så att liksom bjussa på, berätta och tänk på att det är ett ögonblick i ditt liv.
Vad fint. Jag tycker det blev vackra avslutande ord. Tack så hemskt mycket, Thomas, för att du ville berätta om Italien.
Tack själv.
Tack.